Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Ortodox Kristen Tro. Jag är fader Mikael Fältemar och med mig idag har jag en gäst, Johannes Pulkkanen. Varmt välkommen Johannes.
Ja, tack. Tack.
Vi ska idag prata om något som heter synaxarion. Men vi ska återkomma till det alldeles strax. Först ska jag säga att om du tycker om den här podden och vill stötta arbetet som vi i vår församling gör med den, så kan du swisha en gåva till swishnummer 123-278-8099. Den gåvan går till Kristi uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg som hör till Antiochias ortodoxa kyrka, där jag alltså är präst. Det är också så att den här podden sponsras av bokförlaget Artos som du hittar på www.artos.se. Synaxarion handlar om helgon. Helgonens liv och kyrkans fester under kyrkoåret. Och på bokförlaget Artos så finns det utgivet en bok som är intressant i det hänseendet, nämligen Svenskt patristiskt bibliotek, volym 2, som heter Martyrer och helgon. Och den är utgiven år 2000 och innehåller ett antal martyrakter, helgonbiografier. Och det är mycket läsvärt. Den hittar du alltså på www.artos.se. Nå, Johannes, synaxarion. Det är ett konstigt ord. Jag tror inte att så många har hört det tidigare. Skulle du kunna berätta lite grann om för lyssnarna vad synaxarion är för någonting?
Det är ju en mycket stor samling texter. Det här är berättelserna om de ortodoxa helgonen, också förklaringar till alla de fester som har fasta datum i kalendariet. Och mest fascinerande läsning.
Är det böcker som ingår i den liturgiska litterära skatten för vår kyrka?
Ja, det här är ju texter som finns precis i de liturgiska handböckerna, men eftersom åren har gått en mycket lång tid och vi har fått så många helgon och många berättelser, så tidigare så kunde vi ha små notiser i en bok som kallas Menaion, en månadsbok, där de liturgiska där månadens gudstjänster förklaras, eller där det finns de här små texterna till de varierande texterna till i våra gudstjänster. Men eftersom textmassan blev så stor så har man haft som vana att separera dem och ha de här berättelserna om helgonen i ett separat verk.
Just det. Så helgonskaran, mängden har ackumulerats över åren så att säga, så att nu är det så många heliga så att man har behövt göra separata bokverk där deras liv och levnad ryms. Hur stort är verket idag?
Ja, idag det finns ju olika utgåvor av det här verket, och den som vi just nu arbeta med att översätta är från Simon och Petra klostret berget Athos. Där finns en hieromunk Makari som är fransktalande från början. Så han har sammanställt 7 hela volymer från 500 till 650 sidor. Så det är omfattningen av just den här utgåvan. Sen finns det ju andra mindre och även större utgåvor i den ortodoxa världen.
Alltså per volym, 500 till 600 sidor,
ja,
per bok
precis.
Alltså. Okay. Ja. Och då rymmer de här, så har du 7 volymer.
Ja.
De rymmer alltså hela årets alla fasta helgondagar.
Ja, precis.
Ja, wow. Det är ganska mycket. Men du säger att det finns olika synaxarier också. Finns det någon, så att säga, standard som man utgår från och sen lägger till lokala helgon? Eller har varje lokal kyrka, låt säga Serbiens kyrka eller Georgiens kyrka eller Ryska kyrkan, har de sina egna synaxarier? Hur funkar det?
Ja, från början. Ja, det är precis så det har vuxit fram. Just det här synaxariet är ett försök att sammanställa från alla håll. Det vill säga, Eero-munken Makaari, han har arbetat med slaviska synaxarier, alltså från olika de slaviska länderna, och sen med den grekiska, och sen även från västligt håll. Så att det handlar om texter som är skrivna ursprungligen kanske på de flesta på grekiska, men sen också på de olika slaviska språken och latin till exempel.
Ja, fantastiskt. Så en allortodox synaxarien skulle man då kunna säga. Relevant för alla.
Ja, precis, precis. Och som uppdateras kontinuerligt. Och nu när jag besökte Athos i oktober sist så fick jag den senaste utgåvan och där hade han inkluderat helgon som blev, eller någon som blev helgonförklarad just den månaden i Serbien.
Alltså.
Ja, precis. Så den här uppdateras kontinuerligt så att vi får in de allra senaste också.
Ja, jag har ju noterat, jag hör ju till Antiochias kyrka som sagt då, som idag har sitt säte i Damaskus och som är arabisktalande. Och jag har noterat att det finns ett antal helgon som vördas mer lokalt då i min kyrka. Ett exempel kanske kan vara Josef av Damaskus eller Jakob av Hamatora till exempel. Men då skulle de eventuellt kunna inkluderas också i detta synaxariet.
Ja, det skulle då. Det
Ja.
skulle vara möjligt. Och det är ju egentligen i enlighet med historien också. Det är bara att om vi börjar inkludera alla så växer ju verket och kanske. Jag tror att numera vi skulle kunna i det här nya informationssamhället som vi lever i och möjligheten att bevara texter digitalt och ge ut dem digitalt gör att vi egentligen skulle kunna satsa på att samla allt som finns bevarat. Och jag tror att den här serien från Simon och Petra klostret är egentligen ett just sådant försök. Så att
Okej.
nu när vi till exempel översätter dessa texter så kan vi ju inkludera nordiska helgon och allt vi anser vara viktigt eller allt vi anser vilja eller det som vi vill inkludera helt enkelt och får välsignelse till att inkludera så.
Där nämnde du någonting vi håller på att arbeta med, en översättning, och det ska vi återkomma till alldeles strax. Jag vill bara fråga igen, varför är det viktigt att den här boken finns och att den läses av de troende? Och varför har kyrkan liksom vinnlagt sig om att spara alla de här berättelserna? För som du berättade tillkommer ständigt nya personer. Kyrkan producerar helgon fortfarande hela tiden, och jag tycker det är underbart att läsa om alla moderna helgon som fortfarande visar att ja, det finns något i vår tro.
Ja, delvis är det ju det allmänna. Vi vill ju bevara det som vi anser vara av värde historiskt sett. Och sen kyrkan ser ju också helt inifrån andligt och teologiskt vad är det som dessa personer representerar. Och man vill bevara minnet av dem. Och minnet överhuvudtaget är ju en otroligt viktig sak i kyrkans liv. Allting är ju bevarat som minne i böcker. De heliga skrifterna är på det sättet och jag skulle säga att synaxariet är egentligen skrifternas mest direkta fortsättning. Minnet av alla de som levde just detta liv. Och det är därför texterna bevaras. Det är därför att de här personerna levde precis detta liv. Och hur det sen gestaltade sig i olika sammanhang, det är det man får läsa i synaxariet. Också för mig personligen, för jag har Jag har tidigare ansvarat för en sån här grundläggande, undervisat en grundläggande introduktion till kyrkans historia vid Umeå universitet under några år. När jag fick, mycket senare, några år sedan bara, fick en gåva, nämligen en av de här utgåvorna här är The Prolog from Ohrid. Det här är en utgåva av synaxariet i fyra volymer med kommentarer av biskop Nikolaj Velimirovic. Och
Också
började
han
följa
helgon.
också han helgon, och med fina teologiska kommentarer till varje kalendertext. Så jag hade, när jag började läsa den, så hade jag den här känslan att va? Jag har ju aldrig studerat kyrkohistoria. Och nu säger jag inte att jag är någon kyrkohistorisk expert alls, för att det behöver man inte vara för att undervisa på en baskurs. Men man behöver ha en teologisk examen kanske, och en viss man måste ha läst någonting i varje fall. Men när jag läste de här texterna så insåg jag att det som har fattats i all denna undervisning som jag har fått och den undervisning som jag har gett är själva den tonen som gör kyrkans historia på något sätt trovärdig. För att det är inte trovärdigt att denna rörelse som inte var militär eller militant i en sån här fysisk bemärkelse kunde ta över romarriket eller kunde på något sätt bli det den blev. Och det förklarar inte att kristna var snälla, för att det har funnits gott om snälla människor i alla sammanhang, och det betyder inte alls att de tar över i någon kulturell bemärkelse eller på något annat sätt. Tvärtom, det måste finnas någon slags kraft. Men i de här texterna så mötte jag en slags anda av iver för sanningen. För att många av de här texterna är liksom från den kyrkans tidiga år, och det är martyrerna som är framträdande. Och man ser att de var inte alltid bara var som små lamm som hittades någonstans och sen avslöjades att vara kristna och sen vägrade att avsäga sin tro, utan det var också en sån ton av att som kommer från att man älskar sanningen så mycket att man inte kan tiga. Och man säger på något sätt även där man mänskligt sett inte borde säga sanningen, utan man säger sanningen där falskheten är som starkast. Så vi har återkommande berättelser, till exempel om helgon som brann för sanningen på ett sätt som gjorde att de kände sig manade helt enkelt att gå och utmana hedniska kulter. Och som sen fick lida för det, men i många fall vann över människorna genom påtagliga, vad det nu har varit, i många fall mirakler. En slags bevis på att kraften är med den. Eller sen genom sitt martyrium. Så att det är som en helt annan ton. Och egentligen den här tonen förklarar mycket mer varför samhälle efter samhälle böjde sig. Och varför den kristna tron kunde vinna terräng i alla möjliga omständigheter. Och egentligen i fientliga omständigheter. Därför att många offrade sig på ett sätt för samhället, om man säger
Just det.
det.
Jag tänker också när man läser många av martyrernas berättelser så läser man hur de uthärdade i sitt lidande och genom också det mirakulösa uthärdandet så att säga så fick de också människor runt omkring att bekänna Kristus, att erkänna kraften i tron, i den kristna tron. Men så man kan beskriva synaxarien då som kyrkans egen berättelse om Guds liv i henne genom historien och hur Gud har verkat kyrkans utbredning genom enskilda personer på sätt och vis.
Ja, det är ju verkligen så både historiskt och teologiskt. För historiskt sett så började ju det här att man samlades vid de tidiga helgonens gravar för att fira liturgin vid dem på deras minnesdagar, på den dagen de hade gått bort helt enkelt och lidit sitt martyrium, och då påminde man dem. Och sådana här ställen mynnade ut i de här lokala synaxarierna, lokala berättelserna om helgon som vi firar här i Thessaloniki, eller helgon som vi, eller martyrerna som vi åminner här i Antiochia. Och så småningom samlades dessa berättelser ihop. Man väldigt noggrant bevarade både berättelsen om deras liv, men också alla mirakler som hände efter att de hade gått bort, vid de här gravarna eller i någon eller genom dem på ett eller annat sätt. Så att, och det här är ju sen det historiska ursprunget till de här berättelserna som sen har använts även liturgiskt som började sen användas liturgiskt också i andra ställen. När kyrkan kunde förena sig sen efter den konstantinska vändpunkten, så kunde man ju ta berättelserna från de här viktigaste städerna i varje fall. Och det betyder inte att alla berättelser är med, för att den här modet som de kristna visade, det gjorde sig gällande överallt. Men vi har berättelserna från centra i varje fall.
Ja, men precis. Och det är samma sak om man ser på liturgihistoria, så märker man ju lokala variationer. Innan tryckpressen uppfanns så förekom det en mängd lokala variationer inom liturgins ramar, kan man säga, som sen, så att säga, ja, men standardiserades i samband med tryckpressen, och där Konstantinopel då utgjorde största influens på den liturgiska historien. Jag kan tänka mig att det är lite samma sak även med helgonberättelserna. Att
Ja.
det har, som du har beskrivit, det sett olika ut på olika platser. Man har kommit ihåg sina lokala helgon och så vidare. Och det kan man ju fortfarande se idag om man studerar svenska helgon, lokala helgon. Så förekommer det fortfarande i folkminne, men inte alltid så bra dokumenterat, berättelser om svenska heliga människor som har levt på landsbygden. Alltså det talas om en piga i mark till exempel, som ingen kommer ihåg namnet på, men som levde ett heligt liv under medeltiden och sådär. Det är
Ja,
ganska fascinerande att studera.
och det är inte bara, ja precis, fascinerande definitivt. Sen är det ju också att, som Hieromonk Makari nämnde i sin introduktion till synaxariet, att dessa berättelser är ju som små ikoner. Eller inte små, ja, beroende på textens längd. Vissa berättelser är lite längre, men det här är ikoner över de heliga. Och det är överlag kopplingen från dessa ikoner till ordet, det vill säga till skriften. Vi glömmer ibland att det som kyrkan lär ut och tror på är en slags förvandling, någonting som händer med människan genom det som Gud har sagt. Och det är det att när man nu har försökt skilja mellan olika slags andliga förvandlingar som människor går igenom, så har kyrkan genom tiderna sagt att vissa saker är inte det som vi pratar om. Och på det allra enklaste planet så handlar det om att okej, du blev inte en människa med dygder, så det är definitivt inte det vi pratar om. Men man ser en slags andlig förvandling, som man ser är den just den kristna andliga förvandlingen som har med den helige Ande att göra, som har med ordet att göra, och det är den förvandlingen som man har sett igen i vissa personer, i dessa små, ofta i väldigt speciella omständigheter. Och det är den förvandlingen som man har skrivit ner, ens berättelse om den förvandlingen också, vad den här förvandlingen har gjort i sin omgivning. Och det blir som en ikon. Så ikon i text och ikon i bild är egentligen just ett fönster in i vad ordet gör genom den helige Ande. Så det går inte att skilja dessa ikoner och ikoner så här, i våra ikoner, våra bilder om helgonen. Det går inte att skilja dem från de här texterna, från de här berättelserna, för allting är egentligen vittnesbörd om en och samma sak. Och det är därför jag nämnde det tidigare också, att det här är en slags fortsättning till skriften, i just den bemärkelsen. Och det gör allting på ett sätt också lite enklare för oss, för att vi inser att det finns bara en frälsande förvandling och vi kan känna igen det. Och vi har känt igen det i dessa personer och med deras hjälp känner vi igen det igen. Ja, igen. Så att det är samma förvandling som frälsande förvandling som beskrivs
Samma
från
Gud
början.
som verkar, samma Gud som
Ja,
verkar i människorna.
samma Gud som verkar. Och det här är nästan, jag skulle säga att det här är ju på ett sätt, som jag nämnde tidigare, levande kyrkohistoria. Det här är kyrkohistoria på ett sätt på skriftens vis. Det smakar liv på ett annat sätt. Och som det nu blev sagt tidigare också, men det är ett helt avgörande komplement till formell kyrkohistoria.
Just det. Nej, men det är bra att du säger det, för den andra delen behövs ju också, även om den inte är alls livgivande på samma sätt. Alltså, vi behöver ju även studera kyrkohistorien utifrån världsliga parametrar, men för vår egen uppbyggelses skull och för vårt livs skull så är de här berättelserna från helgonens liv, ja, betydligt mer
Ja.
livgivande.
Jo, också för att inte gå förlorade i det. För att den historien är egentligen overklig på något sätt. Kyrkohistoria och all historia har ju bara den här tendensen, bara beskriver vad som hände. Men egentligen finns inte det alltid, den här förklaringen hur det kunde hända. Och jag tror att just i kyrkans fall saknas den extra mycket. För den förklarar inte kvaliteten hos personerna som på marken vann terräng, om man säger så.
Just det.
Och den beskrivningen ibland saknas helt och hållet i kyrkohistoria.
Ja.
Ja, helt och hållet. Och när man läser det här så inser man att ah, nu hänger det ihop. Nu får jag ihop det. Så här måste det ha varit.
Ja, men jag tycker ett exempel där är ju den helige Konstantin den store, kejsaren, som man kan lägga an allsköns olika perspektiv på, att försöka förstå honom och hans omvändelse och hans liv, som är politiska eller liksom som är drivna av alla olika modeller. Liksom. Varför omvände han sig? Men jag tror att man behöver läsa synaxariet och förstå honom som en omvänd person för att få komma till rätta med den historiska biten till fullo, utan att gå in på detaljerna här i detta avsnitt. Men jag tycker att han är ett tydligt exempel på det du pratar om.
Ja, jo. Sen är det ju, det här har jag ju att göra med att allting är ju på något sätt laddat med ideologi. Och jag säger inte det här är oundvikligt och det är ingenting att häpnas över överhuvudtaget. Men det finns några saker som man, speciellt i vår tid, har kanske haft lite svårt att ta till sig. Och det är allt det som Gud gör, eller det som kan kallas för övernaturligt, eller som från ett kristet perspektiv är inte övernaturligt utan naturligt egentligen. Men det är att när man börjar utesluta kategorier så måste man förklara det på något annat sätt. Och det är definitivt någonting som man stöter på. Man måste förhålla sig till saker som man inte behöver förhålla sig till när man läser vanlig kyrkohistoria. Man behöver inte förhålla sig till, den vanliga kyrkohistorien är skriven för att man inte ska behöva förhålla sig till själva miraklet bakom det hela. Ja, och är det ju...
Själva den lilla gudbiten
Ja, själva den
räknar
lilla
man
Gud.
bort.
Ja, precis. Uppståndelsen till exempel. Det är skrivet så att man inte behöver förhålla sig till uppståndelsen, utan bara
Oj,
till att
oj,
dessa människor ansåg
oj.
att han hade uppstått, eller att man egentligen inte vill säga att en uppståndelse har ägt rum, nödvändigtvis i svensk, i den sortens kyrkohistoria, utan man förhåller sig till att de troende trodde på det här.
Just det.
Och det är ju ett faktum att de gjorde det, men man förhåller sig inte till själva händelsen. Och när man nu läser synaxariet, den är ju skriven i en nästan motsatt anda, det vill säga att man undviker inte något av det slaget, utan man berättar så som de troende såg det då, och så som man ser det, eller de troende ser det än idag. Så det är kyrkans sätt att komma ihåg dessa personer.
Ett levande minne.
Ja, ett levande minne.
Vi ska snart prata lite grann om arbetet med översättningen, men jag har ju fått välsignelsen att vara involverad i lite grann i detta arbete. Och vi pratade innan om hur det synaxarien beskriver fortsättningen av det evangeliska livet i efterskrifterna, i enskilda människors liv och i kyrkans gemenskap. Och där är det så fantastiskt att se samarbetet mellan Gud och människa i dessa människors liv, som gör att det är inte så att alla formas enligt samma form, alla gjuts i samma form av de heliga och blir gråa kopior av varandra, utan tvärtom så är det som, jag tror det är Johannes Moskos som pratar om den andliga ängen av en uppsjö underbara sinsemellan olika helgon. Och de är olika därför att i det gudomligt mänskliga samarbetet så har deras personlighet så att säga inte suddats ut, utan de har stått fram just som sanna människor, samma versioner av dem som Gud skapade dem att vara. Så det är verkligen en rik flora av heliga, ingalunda tråkig att läsa, utan djupt uppbygglig att läsa. Så tycker jag.
Ja, verkligen. Och jag har ju i vår föreningen Pilgrimsfonden som verkar inom Kristi förklaring, så har vi en hemsida, pilgrimsfonden.se, där vi berättar lite om det här projektet. Och jag kan faktiskt, om det är okej, läser upp ett litet stycke från den här förklaringen som berör just den här aspekten, kyrkans sätt att beskriva
Varsågod.
och komma ihåg sina heliga. Och det här kommer från en bok, det är Evlogite, A Pilgrim's Guide to Greece från 2002, som en nunna, Nektaria Maklis, berättar att hon blev utmanad av att läsa att Nikolaus av Myra, han som också inspirerat till våra berättelser om jultomten, eller speciellt i den anglosaxiska världen, de berättelserna. Och hon läste att detta helgon i sin tidiga barndom som bebis vägrade att tia på veckans traditionella fastedagar, det vill säga onsdagar och fredagar. Och nu läser jag texten från hemsidan. Eftersom detta stred mot allt hon visste om de allra yngsta bad hon till Gud om upplysning. Efter ett tag, när hon började resa i helgonens fotspår i Grekland, kom hon i kontakt med den nutida martyren helige Filomenos av Jakobs brunn, som gick bort 1979. Hans brors sondotter, också en nunna. Och den här nunnan berättade till henne att den blivande helgon martyren och dennes bror, sedermera en igumen, också hade vägrat att dia som spädbarn på onsdagar och fredagar. Hon fick även kontakt med deras då kvarlevande moster som kunde bekräfta att hela byn hade utan framgång varit engagerade i försöken att få dessa två pojkar att dia. Vad hon var med om är att hon blev utmanad av en sån här text. Det sades någonting som hon inte kunde ta till sig, men hon bad till Gud om hjälp och förklaring. Sen några år senare så kom en förklaring när hon fick träffa den här nunnan, Helige Filomenos Ajakos Bruns brors sondotter, som berättade om hur det var i den byn. Och egentligen i den här boken, Evlogite av Pilgrims Guide till Kris, så nämner hon några till sådana här fall. Så att det är på något sätt att jag har genom synaxariet lärt mig att man egentligen ska utgå ifrån att traditionen är sann, bevisbördan, eller utgå ifrån den berättelsen och sanningen i den berättelsen. Och att den här bevisbördan egentligen ligger utanför. Man ska visa att det inte är sant. Och det betyder inte att man tar kanske till sig varje detalj som finns i texterna, för att det här är texter från många olika sammanhang i många olika epoker och så. Men i det stora, vi ser ju genom traditionen så förstår vi ju och ser verkligheten i detta.
Nu så, hur kom det sig då att, för nu håller vi på att översätta Synaxarion till svenska. Kortfattat, hur kom det sig att det projektet påbörjades?
Ja, det...
Nu ser jag inte ditt ansikte riktigt, Johannes, du
Ser
får gärna
inte? Okej, okay. Jag
vinkla lite.
ska flytta mig lite uppåt så här.
Ja.
När jag kom i kontakt med Synaxariet först, och så började jag upptäcka att i Ormilia-klostret, eller konventet i Kalkidiki i Grekland, så fanns det här verket som jag inte visste så mycket om först. Sen fick jag veta att det kom från Simon och Petra-klostret, och jag läste ju där att det var Hiramu Makari som var upphovsmannen till det här verket, eller den som sammanställt texterna den här gången. Och ja, det var en av mina vänner som ordnade ett besök i Simon och Petra klostret i slutet av april, början av maj 22, alltså ett år sedan. Och jag blev medveten om Makari precis där och då. Jag hade ju sett verket, det var så det var. Jag hade sett verket och tänkte att oj, vad fantastiskt om vi skulle kunna ha dessa texter på svenska, eller i varje fall en del av dessa texter på svenska. Och sen det första som hände när jag fick komma till klostret Simon och Petra var att vår grupp fördes till bibliotekarien, som är just den här Hieromo Makari. Och sen efter ett tag gick det upp för mig, och nu står jag ansikte mot ansikte med själva redaktorn till det här stora synaxariet som jag har önskat att skulle kunna publiceras på svenska eller översättas till svenska. Och utifrån att jag hade önskat det, utifrån att jag hade sett värdet i dessa texter, så frågade honom om vi skulle kunna göra någonting. Och det sammanföll också att jag just då skulle börja arbeta med på Sankt Ignatius teologiska ortodoxa seminarium och leda en kurs om synaxariet. Och då gjorde vi så kunde jag forma den här kursen så att deltagarna har kunnat översätta texter. Och nu ska det är inte att vi översätter från början. Hieromunke Makari har skrivit eller sammanställt synaxariet på franska, och vi använder ett modernt digitalt verktyg för att ta fram en första översättning på svenska, och sen deltagarna i kursen förbättrar dessa texter, är som redaktörer, och sen Fader Mikael, du har
Det är
blivit
jag.
slutredaktör, och vi från Pilgrimsfonden har kunnat få fram lite medel till det så att du kan arbeta med det. Du kanske kan berätta om det lite själv.
Just det, jag får då ta emot texterna. Jag arbetar en hel dag varannan vecka med detta arbete och jag får ta emot texterna från kursdeltagarna och sitter ner och ser över dem, tittar på deras förslag till förändringar och eventuella frågetecken, synkroniserar bibelställen, tittar upp information och data från de källor som jag har tillgängliga och se till att den text som jag får ta emot blir i det närmaste slutredigerad. Så att jag brukar skriva att nu är den färdig, nu behöver någon annan bara titta över så att det inte finns några små stavfel och sådär. Och ibland gör det, men det går snabbt och lätt att rätta till. Så att det är min del i processen. Och nu så har vi fått ett antal texter i princip färdiga. Har du räknat hur många det är, Johannes?
Ja, det beror på hur mycket du hann göra igår.
Ja,
Ja.
jag hann göra färdigt alla de tre texter som jag hade fått skickat
Då
till
borde
mig
vi
idag.
ha 18 färdiga texter i
Ja.
dagens dito. Och vi undersöker också möjligheten att börja använda de här digitala verktygen lite bättre och lite mer så att vi kan öka takten.
Därför att hur många texter finns det?
Vi pratar om mot 3000 texter kanske. Så att vi har bara skrapat på ytan än så länge. Dock
Ja.
är det väldigt centrala texter som vi har valt. Och i första fas är vårt mål att ta fram en synaxariebok som har text per dag under hela året. Så det blir som ett synaxarium som man kan använda i kyrkorna, som vi väljer helgon som firas som åminns i de svenska församlingarna, men också att man kan läsa dag för dag som en bok som ger andligt sett och historiskt sett precis det som vi har pratat om idag. Och sen vill jag också nämna att när ni hör de här siffrorna så betyder det ju att vi, för, ja, det är uppenbart att vi behöver öka takten. Och för att hjälpa till det här projektet, man kan gå in på den här Pilgrimsfondens hemsida.
www.pilgrimsfonden.se.
Precis, och om man har språklig förmåga kan man höra av sig och delta i projektet helt enkelt. Få en text som är översatt digitalt och som du sedan kan förbättra. Så att slutredaktorn, hade Mikael, kan sedan slutföra den texten. Men du kan också delta genom att donera medel till det här projektet. För att vi vill gärna öka antalet timmar som slutredaktörerna arbetar. För annars kommer vi inte så långt.
Ja, det är bra. Då så, är det något som du vill lägga till, Johannes, till detta som vi redan har sagt om det stora synaxarieprojektet?
Kom gärna ihåg det här. Be för oss och stöd oss om du kan.
Ja, jag kan återigen understryka att under mitt arbete med texterna så har jag blivit djupt rörd och uppbyggd av det som dessa texter vittnar om. Så jag vill verkligen uppmuntra till engagemang i projektet på det sätt som man kan. För att det förhåller sig så som vi har beskrivit det idag, att det är livgivande läsning ur kyrkans egen historia, kyrkans eget familjealbum kan man säga. Mycket uppbyggligt. Då tackar jag dig, Johannes, så mycket för din medverkan i detta
Ja, tack.
avsnitt. Och till er som lyssnar så säger jag att det går alltid bra att höra av sig till mig på mikael.falthammar@gmail.com. Om du gillar det som du hör på den här podden, lämna ett gott betyg på den plattform som du lyssnar på. Skriv gärna en liten recension om möjligheten finns. Och annars säger jag tills vi hörs igen, Guds välsignelse till dig. Hej då!